I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Dags för Börsmagasinet, Börsmaget, avsnitt nummer 14. Vi kommer tillbaka med ett mellanavsnitt från vårt specialavsnitt tidigare veckan där vi hade Nemcap på besök som delade med sig av sin resa och hans lärdomar under den tidsperioden. Han kommer tillbaka igen. När är det han kommer tillbaka? Är det nästa vecka eller?
Nästa onsdag, då har vi klippt klart här. Så då kommer andra avsnittet ut.
Det har jag för fullt i klippgruvan i London. Första avsnittet blev bra uppskattat. Så vi hoppas att nästa avsnitt blir lika omtyckt. Det följer väl lite samma tema. Men det är evolutionerande. Det följer liksom en tidslinje. Så det är mer fokus på nutid och lärdomar etc. Så jag tror mycket av de frågorna jag har sett på Twitter som jag gärna skulle sett mer diskussioner kring kommer täckas av i avsnitt nummer 2. Så stay tuned och det är väl lika bra att subscriba till podcasten på den appen ni använder. De flesta lyssnar på Spotify så följ oss där så kommer ni automatiskt få avsnittet neddimpande i en app när det dyker upp på onsdag.
Stämmer bra, stämmer bra. Du, har du sett något kul från förra veckan då? Nu har det börjat bli lite rapportperioder, det börjar komma lite nyheter. Så det har varit lite stiltje på den biten de senaste kanske månaden eller sådär. Men vi tänkte att vi kör ett avsnitt nu liksom, för vi har, det känns som det börjar komma in lite mer material vi kan tugga på. Jag menar, vi har ju legat till hårdträning nu. Vi har uppgjort 140 i bänken, en 8. Så det är gött att komma och göra lite annat än att bara gå till gymmet. Ändå sjukt att man är 8 gånger starkare än mycket Syding.
Ja. Nej, det är ju man är inte så jätteförvånad när man ser sig själv bredvid honom. Men det är alltid kul att vara bättre än andra på något.
Exakt. Nej, men jag tänker på det när man får man ha en sån här supermannen t-shirt på sig i EFN Börslunch. Jag bara tänker på vad jag ska på mig när jag är.
Jag tänker man kör den gamla klassiska. Är det den gamla modellen Fabio som körde kavaj och bara överkropp med kokosolja? Tänker bli något sånt i Börslunch som de bjuder in oss någon gång.
Ja, vi kanske skulle ta med Fadde annars.
Han är ju en silent partner i Börsmagget, så jag tror inte han vill stå front i center. Han är lite för känd.
Sant, sant. All right, men vi kickar igång helt enkelt. Jag tycker vi har kört att nog här. Men förra veckan så såg vi att Ades signade en rigg. Och Ades kör vidare på, för er som inte har lyssnat tidigare, Ades är då en riggägare och operatör. med väldigt stor exponering mot Mellanöstern. Man har haft många riggar med Saudi Aramco, så över 90% av deras riggar har varit med Aramco, och de var ute och tog ner sin guidance för produktion över de kommande 5-6 åren. Så de har släppt en del riggar, marknaden tror att det är 20, och vi har inte sett så många fler suspensions över de senaste veckan eller så, utan det var ju ett batteri av PM som kom där ett tag, men det verkar ha lugnat ner sig lite grann nu. Men Ades, de sköt iväg en till rigg ett år och sen en option på, eller tre olika optioner egentligen, med 6 månader var. Så det blir ett år plus 18 månader, så 2,5 år totalt. Day rates för det här då kom in på 103 000. Och det kan ju jämföras med Borg som har signat riggar ovanför 180 000 nu. Så jag vet inte riktigt var den här diskrepansen kommer ifrån. Jag tycker det tyder ju mer och mer på att Ades, de gör ju någon form av panikerande åtgärd och trycker ut det här. Den här riggen var också i Qatar, och där vet vi att Seadrill har en del av sina jack-up-riggar. Så Seadrill har väl 7 jackup-riggar i totalt. Jag tror att om det är 3 som kanske befinner sig i Qatar då. Så kanske lite negativ datapunkt för dem där. Men ja, inte så mycket mer. Vi får se hur det utvecklar sig. Aktien handlas ju som stryk. Så det är väl bara lida under tiden.
Lite så. Det handlas ju som en positiv skräckskor. Och det finns det positiva, eller positivt. Jag tror det ändå finns en materiell möjlighet att Borg går ut och gör någon form av förvärv i den här marknaden. Och speciellt då som du nämnde Seadrill, om raten fortsätter vara låg och de kan plocka de 5 eller 7 jackupsen som står bland annat i Qatar, så skulle det inte vara med det minsta om Borg är spekulanter på det. Så låt oss se vad som händer där.
Mm. Ett bolag som inte har lyft i podden tidigare, men som de såg gjorde lite av en strategiskifte eller har gjort en lite moves senaste veckan. Det amerikanska bolaget API Group. Känner du till dem?
Jo, men inte lika bra som dig. Men man känner ju till dem, och man har ju vid tidiga tillfällen varit väldigt nära att ta en investering där. Men än så länge hållit mig borta från the trigger. Men nära har det varit.
Så API Group noterat i USA, ungefär 10 miljarder dollar i börsvärde. Man noterades då 2019, och aktien har väl sedan dess gått från 10 till ungefär 37-38 tror jag den handlas i idag. Det här är ett väldigt intressant bolag, för det liknas mycket med serieförvärvarna i Sverige. Men man har också ett väldigt bra management. Så man har en väldigt stark ägare i Martin Franklin. Han är en förmögen herre som har faktiskt en historia som corporate raider tidigare i sin karriär. Och han var också den yngsta vd:n på Nasdaq vid ett tillfälle. Så jag tror han var vd för ett S&P 500-bolag redan vid ålder 28. Så det är en person som har gjort en snabb karriär. Och han drev ett bolag tidigare som hette Jarden. Det var ett bolag som startade typ som en syltproducent, alltså väldigt lågmarginalsprodukter, man säljer in till matvarubutiker. Men över tid så gjorde de genom förvärv då, så förändrade de sig till mot att bli mer ett konsumentbolag. Marginalerna gick upp och man växte topline ansenligt. Och jag tror att aktiepriset här compoundade med ungefär 25% över dem per år. Över de 17 åren som han drev bolaget. Han tjänade enorma pengar på den här framgången. Och 2019 då så hittade han API Group. Det var ett bolag som de hade haft samma vd sedan 2020. Russ Becker heter han. Och bolaget sysslar med brandsäkerhet främst. Så du tänker dig en kommersiell byggnad, så som kontor eller datacenter, fabriker, lager etc. De här fastigheterna, de måste inspekteras varje år. Så du har ju olika säkerhetsprotokoll som de måste följa. Du kan inte få försäkring om du inte gör det, och du är faktiskt inte tillåten att driva din verksamhet om du inte gör det. Så varje 6 månader eller ibland 12 månader, beroende på vilken sorts byggnad det är då, så måste du ha en person som kommer in och ser att brandsläckarna är på plats, brandlarvarnarna fungerar, att protokollen är på plats helt enkelt. Och det gör att det blir en extremt stabil efterfrågan, för att bolagen som har de här servicen, de har inget val helt enkelt. Och varje check är ganska liten, så du kanske betalar någonstans mellan $1,500 till $2,000 för att göra en sån här inspektion. Så om du har en leverantör av de här tjänsterna, så bryr du egentligen inte om att byta, utan du behåller samma, för att det är så små pengar så det spelar ingen roll. Det gör också att de liksom installerar viss infrastruktur i byggnaden, brandvarnare, brandsläckare och så vidare, vilket gör att de har redan kontakter med alla kunderna då, och behöver komma tillbaka. Så ofta får man lite introduktionsaffärer, men sen över tid så brukar man få större och större andelar försäljning med de befintliga kunderna. Så API säger att om man får en dollar av inspektionsarbete, så vet man att de kommande åren så kommer man få göra 3-4 dollar mer arbete då. Så det är en väldigt attraktiv bransch, väldigt stabil, och man kunde se det under finanskrisen 2008-2009 att den organiska tillväxten gick faktiskt inte ner. Och det var ju en väldigt tuff, för det här är ett amerikanskt fokuserat bolag. Tittar man på historien så har man växt ungefär 6% organiskt. Man har också adderat förvärv på det här. Sen man kom till börsen så har man haft ganska hög skuldsättning, man har varit på ungefär 4 gånger EBITDA. Men man ser att personerna i fråga har kunskap runt det här. De satte obligationer och lån med olika institut där man låste upp räntorna till 4%. Och man hade en ganska billig skuld trots att det var en stor skuld. Och de här skulderna var då, förfallodatum var 2028 och 2030. Så det fanns inga som helst problem att rulla över skulden. Och det tror jag är en viktig lärdom här för många lyssnare, för att om du har en skuld och skuld är inte riktigt samma sak. När du har en situation där ett bolag har en ganska stor skuld, men förfall och datumen ligger 7-8 år i framtiden, och du har en lång tid du kan generera kassaflöden, så är det mycket mindre sårbar än ett bolag som har en obligation eller ett lån som måste refinansieras nästa år. För då är du mycket mer beroende av den tillfälliga situationen eller det tillfälliga narrativet i marknaden som är just då.
Ja, det är ju, vad säger man, durationsrisk jämfört med ränterisk. Och det, ja, det har man sett många svenska tillgångsunga bolag där man har legat liksom på korta löptider på finansieringssidan och långa löptider på investeringssidan. Och när det blir mismatch där så det blir en hävstångseffekt som går i fel riktning. Det är inte jättekul att sitta mitt i det.
Nej, och då får du det här att du får ledningar som panikerar och måste göra nyemissioner och liknande.
Skapa JV med Brookfield och andra saker.
Exakt, när man får den brutala mismatchen. Så man gjorde ett ganska stort förvärv i Storbritannien, eller UK, där man har exponering mot Europa, men även lite Australien, lite Asien. Och tidigare så var det ett fokuserat bolag på USA, men man köpte då Chubb, hette bolaget. Det var ett bolag som ägde av Carrier Global innan, och de vanskötte bolaget ganska mycket. Man växte inte egentligen organiskt över, jag skulle säga, 7-8 år. Så det som man gjorde när man tog över Chubb var att man skar bort olönsamma kontrakt och olönsamma affärer. Man tog decentraliserade organisationen kraftigt, för organisationen ser ut som att du har lokala kontor och där har du personer som jobbar och de åker runt och gör de här inspektionerna. Så det är ofta viktigt att vara decentraliserad så att varje person som driver en sån här liten hubb då verkligen har incitamenten att göra ett bra jobb. Tidigare så var inte det här fallet. Så om man jämför med Bergman & Beving så har man sett att marginalerna har kommit upp ganska mycket, och det gillar ju marknaden. Om du kombinerar det med en organisk tillväxt så är det ju till och med bättre. Bergman & Beving har ju negativ organisk tillväxt, så det här är ju, har ju varit lite mer, och man har varit mycket mer aggressiv på pris också, framförallt inom det här Chubb-segmentet. Så tittar du på EBIT-marginalen så har den faktiskt rört sig från 6% till 11%, och det här är en resa över 3 år bara. Och intressant är att man har väldigt begränsade investeringar här. Man äger ju egentligen inga tillgångar, vilket gör att kassaflödet blir väldigt, väldigt starkt. Så kassaflödesmarginalen är faktiskt 8%. Det är väldigt bra när man har dels skulden, men dels att man vill göra förvärv. För om du binder upp mycket av kassaflödet i kapital, då kan du inte använda de pengarna till att göra de här förvärven som du hellre skulle vilja göra.
Du får en snöbollseffekt med om du har mycket kapitalbindning och gör förvärv, så binder du ännu mer kapital för varje förvärv du gör, så liksom du blir mer och mer nedtyngd för varje förvärv du gör. Men så här blir det kanske tvärtom, att du får mer och mer kassaflöde tillgängligt för varje förvärv du gör, vilket gör att du kan göra fler förvärv eller göra större förvärv.
Mm. Och det är en väldigt intressant modell, för att jag kommer ihåg, tittade på Lifco typ 2012, och då pratade man om sitt tandläkarsegment där. Och det var att i och med att man att det är en sån decentraliserad, eller att det är en sån fragmenterad kundbas, att du har små kunder överallt och du har en hubb i ett närområde, det gör att om du har många kunder där, så kan du tekniskt sett ha ett lägre pris, för att då om API som har många kunder i ett närområde, om de kan göra 10-15 kunder per dag för varje bil som de har på gatan, så gör det att de kan ha mycket lägre priser än en konkurrent som då kanske har, ja men säg, 3-4 kunder i närområdet per dag som de säljer.
Du får ju lokala nätverkseffekter egentligen.
Ja, ja, exakt. Och det är samma sak med tvätteribranschen. Så det finns ett franskt bolag som heter Elise. Där har du samma sak. De åker runt i olika hotell och hämtar upp tvätten från alla rummen, och sen åker de skeppar all tvätten till tvättningsfabriken, eller vad man ska kalla det. Och i och med att de har många fler kunder än sina konkurrenter, så kan de ta lägre priser, men de kan också ha en högre marginal. Så det är en väldigt attraktiv modell. Men man gjorde faktiskt ett förvärv här nu då i dagarna. Så man köpte ett bolag som heter Elevated. Och de här Elevated då, de gör hissar och rulltrappsinspektioner. Det här är också en, ja, alla som har åkt i en hiss vet ju att det är ganska ofta de inte fungerar. Och om man har kollat koner, så vet man att mycket av pengarna tjänas genom serviceavtalen och faktiskt inte på att sälja själva hissen. Så om vi går igenom Elevated lite grann då på finansiella delen, så betalade man faktiskt 13 gånger EBITDA, vilket kan anses vara lite högre. Och det är betydligt högre än vad man har betalt tidigare då inom den här brandsäkerhetsdelen. Men det var $570 miljoner. Elevated gör då $220 miljoner i omsättning. Men man har en 20% i EBITDA-marginal och man gör 13,5% på EBIT ungefär. Man förväntas att det ska växa runt 8% organiskt. Och tittar man då på Otis, som egentligen är närmaste konkurrenten här då, så i sitt servicesegment så gör man 25% i marginal. Tror att det troligtvis är målsättningen för API att göra också. Det som man inte gillar riktigt här, det är väl att de gav ut nya aktier för att finansiera förvärvet. Så givet att balansräkningen är ganska stretchad och man har sagt att man inte vill gå över 2,5 gånger, så finansierar man transaktionen med 11 miljoner nya aktier till ett pris om $37,5 per aktie. Så 412,5 miljoner i totalt. Och för att summera då, ett fint bolag. Stark ägare, han äger över 10%. Kapitalallokering är troligtvis ganska stark, men kanske inte gillar är väl att de ger ut aktier och man kanske springer lite snabbare. Jag tror att ambitionen är väldigt hög här och man vill nog göra saker ganska snabbt. Det gör att det kommer med ökade risker. Tittar man på många av de fina serieförvärvarna i Sverige som Indutrade och AdTech och Lifco, så tenderar de ju att inte ge ut aktier, utan de ger en liten utdelning, men de investerar kanske 70-80% av kassaflödet i nya bolag som man köper. API gör ju ingen utdelning, man trycker allt kassaflöde man tjänar till att ta nya förvärv, och nu går man också ut aktier. Så förvärvstempot är högre och det kommer givetvis med en högre risk också.
Spännande. Ska vi fortsätta på temat kapitalallokering, fast kanske dålig kapitalallokering. Såg du Kinnevik i veckan? De lämnar en special dividend på 23 spänn aktien. Det är väl inget konstigt med det, men...
Vi älskar utdelning. Framförallt när aktien handlas till 30% av värdet som man, det ansedda värdet. Nu tror inte jag att det här är ett riktigt värde, men jag menar, om man har en affärsmodell som bygger att man ska investera i Ponzi schemes och frauds och annan fluffy tech, då kan man ju tro att man faktiskt tror på det här också. Så frågan är varför man inte går ut och ställer sig och bara köper tillbaka aktier. För om du gjorde en investering på de här startupsen för ett par år sedan och du betalade 100 per aktie, idag kan du köpa samma bolag för 30 per aktie. Men istället för att göra det så väljer du att ge ut pengarna, och de pengarna kommer aldrig komma tillbaka. Jag tycker att det är, tror man på det man faktiskt gör, så borde man ju köpa tillbaka varenda aktie. Jag tycker det här tyder på att ledningen har noll förståelse för kapitalallokering. Jag hade sålt mina aktier direkt om jag hade ägt det. Jag tycker det är, ja, jag vet inte.
Jo, jag kan hålla med. Sen kan man ju ha förståelse för att på gott och ont, när man har en stor ägare, så är det ju, vissa ägare ser ju bolagen mer som sitt kassaflöde och gör hellre investeringar vid sidan av. Jag kan väl tänka mig mycket väl att det är så på Kinnevik, att man vill få loss en del cash och deploya det på andra ställen, ja, mer av personliga skäl. Men då kanske man inte ska vara noterad på börsen i det läget. För som du säger, bolaget handlas i dagsläget typ sitt 35% servat mot substansvärdet, alltså egna substansvärde. Men jag tror att SCB hade gjort någon analys där man hade gjort en del justeringar på substansvärdet och kom fram till att bolaget handlas med 60% rabatt om man ska justera de olistade tillgångarna. Så precis som du säger, stoppar man in 100 spänn i ett privat bolag för 5 år sedan, ska man nu köpa, liksom, du kan få samma exponering för 40 spänn. Så det är något udda att de inte gör återköp. Jag tror det enda positiva från det här är att man väljer att behålla en del kassa, så man har inte den här finansieringsrisken hängande över sig som man har haft senaste året eller två, där det har sett svårt ut att kunna deploya kapital nästa 5 åren. Men med det sagt så vet jag inte om man vill ha för stor kassa i ett sånt här bolag som de kan deploya pengar för. Uppenbarligen så verkar de deploya pengar till saker och ting som kanske inte är värdeskapande utan mer värdeförstörande. Så det är en intressant stilstudie i hur ett bolag kan gå från att vara duktiga kapitalallokerare för 20 år sedan till att vara det motsatta i dagsläget.
Var det inte DNBs analytiker som skrev något om att vi ser det som historiskt att de har en stor kassa, för nu kan de förstöra ännu mer kapital?
Jag har missat det, men de flesta analytikerkollektivet verkar ha varit rörande överens om att det sänder en extremt konstig signal till marknaden att man inte gör återköp här. Och det kan väl Magget skriva under på?
Jag säger som Erik Selin, att ge utdelning, det är bara att flytta pengar från en ficka till en annan. Och äger du inte aktierna i en ISK eller KF som många institutioner inte gör, och många utländska institutioner måste kanske betala skatt på det här, ja, då förlorar du ju egentligen pengar. Återköp är mycket mer attraktivt i en sån miljö om du har mycket utländska ägare. Men det känns väl som att de kör sitt eget race och bryr sig inte om det.
Det största risken med återköp är väl att man timingmässigt hamnar fel. Men det är ju ändå, går ju att mitigera genom att sätta ett program där du bestämmer dig att över 1-2 år köpa aktier baserat på någon form av glidande medelvärde. Det kanske inte blir lika perfekt, men då slipper den här timingrisken att du ställer dig i marknaden just den veckan när allting är toppish. Men med den värderingen som är på Kinnevik nu, så kan man det bolaget och kan investeringarna, så borde man rätt lätt kunna ha conviction kring att köpa mer, kan man tycka.
Ja, men priset är 30% mot vad man tidigare trodde att allting var värt. Eller, antingen så överbetalade man 300% för allting man äger, eller så gjorde man inte det. Jag vet inte. Jag tror att man kanske gjorde ännu mer, men ja. Oavsett, vi går vidare till lite matleveransbolag här då. Så jag har tittat lite på Food Delivery. Så Just Eat Takeaway och Deliveroo har varit ute och rapporterat. Och det här väver ju in lite grann i HelloFresh som vi har pratat om tidigare också. Jag tycker det är ganska intressant att kolla på Food Delivery-spelarna då, för det säger ganska mycket om konsumenten. Jag vet inte om du håller med mig här, men det är en produkt som inte är nödvändig att köpa, utan snarare någonting man gör om privatekonomin inte är jättetajt. Du har ju ett väldigt tydligt substitut i att laga mat själv. Och det är enkelt att välja bort om man vill spara lite pengar. Men det är också ett köp som är ganska vanemässigt och det är en ganska liten finansiell påverkan från att göra ett köp. Det är ju några hundra kronor kanske. Så det är ju betydligt kanske bättre indikation på kort sikt än vad så som renoveringar eller bilar eller altanbygge eller vad det kan vara. Så vi tänker att vi går igenom Just Eat Takeaway här, Deliveroo. Och det som jag tar med mig från rapporterna är att det ser ut som att konsumenten har bottnat ur lite grann. Eller att i alla fall de här bolagen har bottnat ur. Jag menar, de här bolagen växte ju enormt under pandemin. Folk satt hemma, kunde inte göra så mycket annat. Man satt med telefonen. Nu var man tvungen att gå från att laga mat kanske några gånger i veckan till att man lagade mat, jag vet inte, lunch, middag, 7 dagar i veckan. Så folk har inte 14 recept i huvudet liksom, utan det blev ju att det var ju en enkel vardagslyx att beställa från de här bolagen istället. Så kollar vi lite på Just Eat, så ordrar var ner 6% jämfört med förra året. Och sen så har vi någonting som heter Gross Transaction Value. Jag ska försöka förklara det här på så lätt sätt. Och det är egentligen värdet av den maten som säljs på plattformen. Är det en bra beskrivning?
Jo, det beskriver så här. Och om en order då är 30 euro, så plockar ju kanske HelloFresh bara, eller inte HelloFresh, Just Eat, de kanske plockar 6 euro den i bästa fall. Men underliggande ordervärde är ju 30 euro och det är för att man har köpt kyckling och ris för 30 euro.
Så man tittar på hur mycket volym som går igenom plattformen istället. Och ja, vi ser då att Gross Transaction Value i Irland och UK, det var upp ungefär 7% i lokal valuta. Norra Europa som inkluderar Tyskland och Holland, som är väldigt starka marknader för Just Eat, ökade man 4%. Där som det går sämre är södra Europa och även Australien, där var det ner ungefär 13%. Men det är ju bara 10% av totalen. Och sen gjorde man det här horribla förvärvet av Grubhub i USA, där man som var ner 10%. Om vi tittar på Just Eat, jämför det lite med Deliveroo som vi kommer att komma in på, så startade Just Eat Takeaway. Ni kan gå tillbaka och lyssna på vårat avsnitt som vi gick igenom de här modellerna, men man har lite mer lågkvalitativa restauranger, så ofta är det lite mer kebab och hål i väggen snarare än en Deliveroo då, som var mycket mer centrerat på centrala London, lite finare restauranger, mer kedjor och lite högre ordervärden helt enkelt. Men det är någonting som förändras ganska snabbt, så framförallt här i Storbritannien så har jag sett att Just Eat börjar addera fler och fler restauranger. Deliveroo hade historiskt sett mycket exklusivitet med många av de större kedjorna, typ som Five Guys och...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Wagamama är en annan kedja. Så det börjar luckras upp lite grann och man växer faktiskt lite snabbare än Deliveroo här i Storbritannien. Man kör ganska aggressiva återköp. Man har köpt tillbaka 9% av aktierna nu då. Men jag vet inte om det är så stor hjälp, för att sen börsnoteringen så har antalet aktier ökat med 10 gånger. Så ja, vi får tillbaka lite av det här då. Så nu är det väl inte upp lika mycket då, men... Ja, man har i alla fall ändrat sig lite, ja, sen ska syndarna vakna, men man gör ju någonting åt det då i alla fall. För helåret så siktar man då på en tillväxt på 2-6% här på GTV, eller volym genom plattformen, och 450 miljoner euro i EBITDA. Och man säger också att man ska nå positivt kassaflöde. Så Ja, aktien är utbombad. Den handlas till ganska låga multiplar. Gör man en lite snabb överslagsräkning här då och tittar på värderingen på Deliveroo och jämför den med Just Eat, så är Just Eat 50% större än Deliveroo är i UK. Så Deliveroo är mycket mer fokuserat i London, men Just Eat har mycket mer i norra delen av landet. Så tar man Deliveroos värdering och applicerar den, så borde Just Eat vara betydligt mer högre värderat än vad de är idag. Men jag tror att det finns mycket skepsis runt ledningen i Just Eat och deras kapitalallokering över de senaste åren här. Kollar vi på Deliveroo då. Deliveroo är ett lite annat bolag. Så som vi nämnde så är ganska stor exponering mot Storbritannien. Det är mer än hälften av bolaget. Man gjorde 40 miljoner ordrar i kvartalet, samtidigt som då GTV ökade med 6%. Ordrarna ökar inte så mycket, utan man märker att det är inflationen. Så när inflationen hos restaurangerna går upp, så då ökar ju det genomsnittliga ordervärdet också. I de internationella marknaderna så har man exponering i Frankrike, Italien, Belgien, Hongkong, Förenade Arabemiraten, Kuwait och Qatar. Jag tror också man har lite i Singapore, men jag kommer inte ihåg om man stängde igen den delen. Där var i alla fall orders upp 4% i den här internationella delen. Det som är intressant är att det var en liten förbättring då mot Q4, där det var minus 1%. Det verkar som att det har kommit tillbaka lite grann i tillväxt. Mycket drivet av inflation dock, så ordrar det fortfarande. Ja, de växer inte, utan det är flat helt enkelt. Jag tror att Men man ser nu över de senaste kvartalen att det har varit 4-5 kvartal nu där ordervärdet och ordrarna har egentligen stått ganska still. Så lite positivt i alla fall, kanske får vi se. Det är svårt när man växer hundratals procent under en pandemi och alla sitter hemma. Det blir ju en perfekt marknad, och nu går man till att ha en sämre marknad. Men ordrarna har egentligen inte kommit ner. Så man har ju pushat ett antal år framåt, men aktierna har kommit ner väldigt mycket. Och ser vi nu att tillväxten kommer börja ta 10-15% igen, som de gjorde historiskt, eller kanske till och med 5-10% i ordrar, ja, då tror jag de här aktierna har mer än en dubbling i sig i alla fall.
Om man ska göra en Börspodden analys på det här, så ska man inte glömma att det är fotbolls-EM i juni och juli, och det brukar driva food delivery, att folk orkar inte logga check när man sitter och kollar matcherna och kör stenhårt på betting och dricker bärs. Så kan nog bli starka Q2 och Q3 i de här bolagen. Hade du något mer på det mattemat, något om HelloFresh? Annars har jag ett matrelaterat bolag jag kan snacka lite om.
Men om du kör vidare på din matdel där, så kan vi komma tillbaka till ett annat intressant case inom gambling sen faktiskt.
Absolut. Nej, men jag tänkte snacka lite snabbt bara om Plaxi, som vi har pratat om innan i podden. Den här spinoffen från Sodexo som gjordes 1 februari. Så det här bolaget har stått på egna ben som noterat bolag nu i cirka 2,5 månader. Och bara för att refresha minnet lite, det är ett bolag som har sin legacy från att man hjälpte företag att ge ut matkuponger som en löneförmån till de anställda egentligen. Nu är man ju en full employee benefits provider egentligen. Man släpper idag sin första rapport. Den kom in jäkligt bra. Slog estimaten egentligen across the board. Man hade 25% organisk tillväxt. Man hade en EBITDA som växte 28%. Så man kommer in på en EBITDA-marg på 34,5% cirka. Hade sjukt bra cash conversion, 113%, och det är ju mångt mycket drivet av att man har negativt rörelsekapital. Du får ju betalt av företagen när du säljer liksom förmånspaket till de anställda, och sen finns det en tidsfördröjning innan de anställda använder de här förmånerna. Så då får du ett kortsiktigt float, lite som en försäkringsbusiness, där du får tillgång till en kassa som du någon gång kommer behöva sätta i arbete i din operationella verksamhet, men som du kan förvalta under tiden genom att exempelvis köpa korta räntepapper eller liknande. Och i dagens räntemiljö så tjänar man ändå en del pengar på det.
Ja, det såg ut som att tillväxten från vad ska man säga, ränteintäkterna var upp 97% eller någonting sen förra året, så det är väl lite det som man driver, och det är väl en 100% marginal på det här då, tror jag. Men marginalen gick ju inte upp så mycket trots det. Jag tror att den var upp 0,4-0,5 procentenheter, trots att man växte då 26% organiskt. Men vi kommer dyka djupare i Plax i nästa vecka, men då, det verkar ju som att de gör en hel del investeringar vid sidan. Så utan den här ränteintäkterna så hade nog marginalen varit ner, som jag förstår det.
Aha. Och bolaget har en kassa på 1,1 miljarder euro och de handlas i dagsläget typ till 7-8 gånger EBITDA på 2024 estimat, 9 gånger EBIT. Så det är inte superdyrt om man ser till det man levererar på den här kvartalsrapporten. Och man höjde guidance för året där man räknar på att komma in på en organisk tillväxt om 15-17% och en EBITDA-marginal norr om 35%. Och vd nämner i sitt vd-ordet fortsatt fokus på M&A, så det finns en hel del spännande triggers här framåt och bolaget handlas inte jättedyrt, så det blir en spännande resa att följa. Jag tror det här kan vara ett case som absolut är värt att kika närmare på och gräva djupare.
Ja, tittar man historiskt så har de ju växt ganska fint organiskt. Jag har läst igenom en hel del runt det och det verkar som att organiska tillväxten är 7-8%. Man taktar på rätt bra. Det verkar finnas en del strukturella tillväxttrender och man har ju en hög avkastning på investerat kapital. Verkar som att man har laggat lite grann mot konkurrenter rent digitalt. Men som jag förstår det nu så har på bara typ 4 år så har digitala försäljningen gått från 67% till 90%. Så man verkar ha gjort ett bra jobb på den digitala sidan. Jag tror det är ganska viktigt. Det gör att det blir lättare integrerat och lättare att hålla koll på. Men det är lättare att påvisa värden också till sina kunder om man har en mer digital affärsmodell. Så en trevlig bransch. Vi kommer dyka djupare i det här, för jag tror det är ett ganska intressant case. Någonting som är, ja, nu efter en spin-off så blir det ju att det blir mycket flöden i aktien fram och tillbaka. Vissa som säljer, vissa som köper. Så det kan bli möjligheter som kanske inte annars hade varit där.
Bra, då kan vi släppa det. Vad var nästa spännande case du hade?
Nej, men jag såg i veckan att Games Global ska börsnoteras. Det här är en B2B-supplier eller leverantör för reglerade marknader som gör både slots och live casino och så vidare. Och man har då licens att köra i ungefär 20 marknader och man har 40 studios runt om i världen. Man har funnits i ungefär 20 år som jag förstår det. Man har produkter inom slots, bordspel, poker, bingo, game shows och live casino då. Man säger också att man har ungefär 10% av den amerikanska marknaden inom slots. Man nämner ingenting om live casino då. Och det är väl egentligen den största takeawayen här, att vi gillar ju, det är kul att kolla på bolag som är relaterade till Evo. Det finns ju stort intresse bland oss och även våra lyssnare runt Evolution. Och då tycker jag det är värt att titta in på vad konkurrenterna gör. Det här ser lite ut som ett Embracer nästan, fast för spelstudios. Man verkar vara ganska decentraliserad. Man har många olika studios runt om i världen och man har gjort en ganska aggressiv M&A-agenda. Och man har gjort en hel del förvärv då, ganska tidigt. Men om vi börjar kolla lite grann på marknadsavsnittet här då. Så då är det H2GC som är den leverantören av marknadsdatan. Och det är intressant, för man tror fortfarande att marknaden kommer att dubblas där online då. Att den kommer dubblas från 31 miljarder till 73 miljarder från 2022 till 2028. Och det här är då en CAGR om, eller en årlig tillväxttakt om 15%. Och alla matematiska genier här ute, de vet ju att 5 år med 15% årlig tillväxt blir 100% och inte 75%.
Ja, absolut. Matte kan man ju.
Bra, bra. Så om vi kollar då på de olika segmenten i... Så ser man att slots, det är den absolut största delen av iGaming. Ungefär 16 miljarder dollar i 2022. Och det är ungefär 50% av den totala online gamingmarknaden. Och man tror att slots kommer växa med 16% fram till 2028. Det är lite snabbare då än eller hela iGaming totalt. Man tror att bordspel, då, eller så live casino, att det är ungefär 26% av den här totalen då. Och det här kan då antingen vara genom RNG, så random number generator, så att det inte är en fysisk person, eller att det faktiskt är en fysisk person. Man skriver att live casino-marknaden, som vi vet den, alltså Evolution, att den var ungefär 3 miljarder dollar 2022. Så det är fortfarande en liten del av den totala marknaden. Alltså. Och vi kommer komma in på det. Alltså det är typ lika stort som lotterier online. För samma storlek. Men här då sitter vi på en tillväxttakt på 17%. Och jag vet inte riktigt. Slots känns ju som att det har pikat ur lite grann. Och att fler och fler människor hittar live. Men det här så säger man att man tror bara att live kommer växa med 1% en helt snabbare per år än vad slots. Och det är väl någonting som kanske inte riktigt stämmer överens med vad jag tänker liksom.
Kanske mer volym på slottskunderna.
Nej, jag vet inte vad det beror på. Ja, i alla fall, vi går vidare till geografin då. Så Europa är ju den största delen, eller det är det faktiskt inte, Asien är den största, men vi exkluderar faktiskt Asien här, för det är lite svårare att veta hur stor den asiatiska marknaden är. Så när jag säger de här 31 miljarder dollarna, då inkluderar vi faktiskt inte Asien eller Mellanöstern. Så det här är Europa och västerländska marknader kan man säga. Så Europa är då ungefär 27 miljarder dollar idag. Man tror att det kommer växa 10% fram till 2028. Medan USA kommer då fyrdubblas fram till 2028. Från 5 miljarder dollar idag till 20 då. Så där har vi en betydligt starkare tillväxt. Och bolaget har konsoliderat ganska friskt de senare åren. Bolaget var tidigare en del av Fusion Holdings, men man splittrade ut utvecklingsdelen som då blev Games Global. Man började sedan förvärva och man har köpt handfull bolag. Och man har idag 350 kunder ungefär som man säljer sina spel till. Och om vi kollar inom Live Casino så är det On Air och Real Dealer Studios. Det står inte jättemycket om Live Casino faktiskt i prospektet. Och det brukar ju vara en indikation på att det är ett svart hål av investeringar och att man faktiskt inte har lyckats särskilt bra. Och det man trycker på istället är öppnandet av nya stater i USA samt Italien, och att man då ska lansera en lotteriprodukt online. Sen såg jag också att Vinnie Jones, den gamla Wimbledon mittfältaren, är tydligen han är som deras Glenn Hussein som står och pushar produkterna för Real Dealer. Och Vinnie Jones var väl han som var med i Eurotrip, eller? Han är huliganen från Manchester.
Ja, han är även med i The Gentleman som är den senaste Netflix-succén. Så det är en bra ambassadör att ha. Verkar vara en god gubbe. Tveksamt hur mycket han påverkar topline. Men det är en exponering man gärna har i portföljen.
Kommer komma in lite på det, men det verkar inte som att det går jättebra. I alla fall, så under 2023 då, så mars 2023 så stod de största kunderna för 74% av försäljningen. Och så har man Apricot som är en återförsäljare. De stod för 53% av försäljningen. Så man verkar sälja mycket via Apricot då. Det är lite rörigt här, för att Apricot var ju då microgaming tidigare. Och det fanns ett bolag som heter Quickfire till en som ägdes av microgaming. Men nu har faktiskt Games Global köpt Quickfire. Och så jag vet inte, jag får inte riktigt, det kanske finns någon som har bättre koll på det här som vi gärna får höra av sig. Men jag förstår inte riktigt hur den här relationen fungerar då. Och tydligen så är Betway Group en väldigt stor kund. Så man skriver ut i prospektet att Betway är en väldigt stor kund till Apricot. Att man har en stor exponering mot det då. Mestadels av, om vi går in lite på finansiella talen här då. Så mestadels av intäkterna genereras från så kallad RevShare. Och det är då en procent av gross gaming revenue. Så beroende på hur mycket spelarna spelar så tar man en take rate där. Och 16% kommer från så kallade fixed fee contracts. Så att säga att kunderna betalar en fast avgift helt enkelt. Men man siktar på att flytta över allt det här till RevShare. Man ger finansiella tal som går upp till 31 mars 2023. Och då genererade man under det här fiskala året, och så de senaste 12 månaderna, alltså mars 2022 till mars 2023, så genererade man intäkter om 307 miljoner euro. Och det var upp då från 168 miljoner från året innan. Och vinsten ökade då från 97 miljoner till 108 miljoner. Inklusive förvärv, så man gjorde ganska mycket förvärv, så var tillväxten 82%. Men man köpte då det här Quickfire och även Prima Network som bidrog med 86 miljoner. Och tittar man på organisk tillväxt då, av det som kallas för indirekta kunder eller de försäljningar man har till Apricot eller Microgaming, så ökade det med 4,8%. Och det är inte så starkt, får man ju säga. Det här var ju också mars 2023, så det är ju inte att det var fram till slutet av 2023 när marknaden saktades ner lite och vi sett det på Evo, utan Evo växte ju på rätt fint där fram till mars 2023. Så det här får nog ses som ganska svagt ändå, skulle jag säga. Nu får vi komma ihåg att det är mest slots, så man kanske ska ta Evo slots del har ju inte gjort jättebra under den här delen, under den här tiden heller. Kanske beror på andra orsaker, men jag vet inte hur attraktivt det här är egentligen. Justerade EBITDA 145 miljoner under 2023 då, och 113 miljoner under 2022. Så var de marginaler på 35%. Kom faktiskt ner från 47% året innan. Men kassaflödet är helt okej. Okay. Man har ganska exotiska finansieringar som gör att mycket kassaflöde försvinner i räntor och sådär. Själva summeringen, jag tror att det känns lite som ett hopkok av olika bolag, och risken för att det här då ska rasera efter en IPO och att man har sminkat grisen känns påtaglig, om man skulle säga så. Man har inte heller gått ut med någon värdering, utan det här var första prospektet, så som S1, där man går ut och förklarar om bolaget. Så har man ingen värdering så kan vi inte göra så mycket med det, utan då är det mer för akademiskt intresse att läsa. Det jag tycker var mest intressant är om man går in och kollar lite grann då på LinkedIn-profilerna då för OnAir och även Real Dealer då, som är troligtvis förlustbringande. Så kan man se att antalet anställda för Real Dealer är ner 26% på 6 månader. Och för OnAir så är antalet anställda ner 13%. De har heller inga jobbannonser ute, så det verkar inte gå så jättebra här, kan man ju tycka. Och kolla och jämför lite med Evolution, och de hade väl en 300 jobb ute. Och då, så där anställs ju friskt. Så nej, det, slutsatsen är väl att inget vidare hot mot Evolution. Det verkar vara ett svajigt bygge, och man har mycket slots som inte har så höga inträdesbarriärer. Så jag hade nog hållit mig borta från detta.
Bra summering. Nej, det låter inte superattraktivt. Det är väl möjligen att det kunde vara attraktivt om det är superlågt värderat, men hela storylinen pekar upp snarare för att det känns som att de ska göra exit, eller några ägare vill göra en exit och plocka av lite pengar från bordet. Det är den känslan man får.
Ja, jag tror att det här bolaget bildades i 2021, tror jag. Jag tror man tog över tillgångarna 2022. Så det här är ju någonting som har skett väldigt, väldigt snabbt. Och ledningen eller vdn såg jag kommer från IGT, var där i 10 år innan. Så det känns inte som att det finns liksom ingen kontinuitet eller långsiktighet, utan det här kan nog vara en pump and dump, om inte man ska vara krass.
Stay away.
All right, ska vi sluta för idag? Jag har kört på en liten stund här, tänkte vi lite börja få fredagsfeeling.
Ja, det är väl dags att korka upp nu.
Ja, det börjar bli dags. Nej, men vi kommer ha ett riktigt kul case nästa fredag. Jag tror att många av Market Makers lyssnare känner nog till. Jag kommer nog ha en hög igenkänningsfaktor. Så jag tror att det kan nog bli en riktigt breakthrough. Det kommer bli ett riktigt kul case. Och en fantastisk affärsmodell också i en strukturell tillväxtmarknad.
Ja, nej, det är verkligen. Ja, nej, men det är verkligen ett penetrationscase, och det är ju superspännande, och liksom om penetrationen ökar där så kan det bli väldigt spännande.
Så är det. Nej, men då får vi väl säga att äger du någonting förresten?
Ja, lite plax i en hel del bar. Pytte lite just the takeaway. Det är nog det hela, och det har vi snackat om. Sen har vi nämnt Evolution, där äger jag lite med. Annars är det nog alldeles då.
Om man kollar de kontona jag förvaltar så är det inte bara mig då, det är väl Bor, HelloFresh
och Fresh
Plaxi också. Så där har man ingen råd i en rekommendation. Prata med den personliga bankman innan du tar några beslut. Och ja, vi hörs på onsdag då Nemcap är tillbaka i studion och härjar vidare med sin andra del.
Gott så, trevlig helg, ha det gott, hej hej.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.